Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig, Emily.
Och mig, Alexandra.
Idag har vi en gäst här hos oss som heter Robin.
Mm.
Och du är syster till en tjej som heter Erika.
Mm.
Och du har även flera syskon.
Mm.
Men det är främst henne och er relation att det är därför du är gäst här hos oss.
Mm, precis. Ja, nej, men jag har ju lyssnat på er podd ett tag. Och så jag har ju alltid tänkt så här, vad händer med alla syskon där ute, för man pratar mycket om så här, föräldrar som förlorar barn och sådana saker. Och jag blir ju ofta när jag hör att det är ett annat barn involverat i det, så blir jag väldigt ledsen, för att jag tycker så här att nu får det vara slut någon gång. Alltså det ska inte fortsätta hända sånt här, att folk ska behöva vara med om sånt här. Så har jag känt ganska länge att jag behöver berätta om Erika, för att det är liksom ingen som pratar om det här längre, för att det är så länge sedan. Så att då bara slog det mig en dag att men jag kanske kan vara med i eran podd och prata om Erika.
Mm. Och det var ju ganska länge sedan vi hördes första gången egentligen. Men nu sitter vi här och har äntligen fått till det att vi ska få ägna en kväll åt din syster Erika.
Mm.
Som dog för många år sedan.
Mm. Ja, det är länge sedan. Hon dog ju 1990 och då var jag 5 år gammal. Och nu är jag snart 37.
Mm. Och hon var 1 år gammal.
Mm. Precis.
Vi låter dig ta ordet nu. Och så ska du få berätta lite. Och så fliker vi in med frågor.
Mm. Ja, min syster Erika, hon föddes ju då alltså när jag var 4 år. Det var mitt första syskon. Och jag blev ju hopplöst förälskad i henne. Och tog min stora systerroll på fullaste allvar. Och tänkte liksom att ja, men jag ska skydda henne och jag ska lära henne allt jag kan. Och hon var väldigt glad unge och sådär. Men då hade hon ju astma, visade sig. Hon hade svår astma. Och vi åkte in med henne lite då och då för det, att hon fick astmaanfall. Vi hade ganska svårt att få hjälp också, för det var väl lite så här, ja men kan man ha astma när man är så liten som hon var liksom. Men så var det en dag när Erika var 1 år och 1 månad gammal. Så åkte vi in igen för att hon hade astma. Och när vi var på sjukhuset så kom jag ihåg att så här, ja, men det var ju massa folk som försökte hjälpa henne. Och så här, kanske ge henne mediciner och sådana saker. Hon skrek och de höll fast henne. Och jag upplevde att det var så här jätte hemskt och jag tänkte jag måste ju rädda henne. Det är ju min roll som storasyster liksom att rädda henne i det här läget. Men jag vågar helt enkelt för att det var ju vuxna som liksom, de var ju flera vuxna och jag var ju bara ett barn liksom som kunde hjälpa henne. Så jag vågar inte. Och då så visade sig när mamma tog bort nappen på Erika att hon var helt blå om läpparna. För då hade man ju så här nappar som var ganska heltäckande liksom på så här början på 90-talet. Så man hade inte sett det för att hon hade nappen i. Och då bara säckade hon ihop i mammas famn och hon dog väl där. Och sen, och då kom det ju, det blev ju fullt pådrag förstås. Kom inspringande läkare och tog Erika och sprang iväg. Och det blev ju kaos. Vi sprang ju efter. Jag tror mamma sprang för sig och jag och Erikas pappa då. Vi sprang liksom efter också. Och sen fick vi sitta i något väntrum ganska länge liksom sådär. Och just den här, här är en minneslucka. Jag kommer inte ihåg just det här väntrummet liksom. Men jag vet, jag har fått det berättat för mig sen liksom. För de försökte återuppliva henne ganska länge. Och kom väl ut också förvarna om att det här ser inte ut att gå så bra liksom. Och sådär. Och mamma var ju såhär, gå och gör ditt jobb och skicka iväg dem igen. Men sen kom de väl och berättade att, ja, att Erika har dött. Och att det gick inte att återuppliva henne. Och då vet jag att min mamma sa så här till mig för att, jag hade liksom sagt ganska många gånger under Erikas liv att ska Erika bli ängel, hade frågat min mamma. Och jag vet inte varför jag hade frågat det. Och mamma har ju hela tiden sagt så här, nej det ska hon inte bli. Men nu så blev hon ju det i alla fall. Så mamma sa ju just det att, kommer du ihåg att du har sagt det till mig? Och jag har sagt att nej, hon ska inte bli ängel. Och jag bara, ja, men nu har hon blivit det i alla fall. Jaha, liksom sa jag så här. Och så stod det en massa läkare där och grät och där. Och det här är ju i min minneslucka. Jag kommer inte ihåg det här men jag har fått det berättat för mig. Och sen så gick de ju då och gjorde i ordning Erika. Liksom gjorde henne fin och tände ljus och sånt där. Och så skulle vi få gå och hälsa på henne. Här liksom hoppar mitt minne igång igen. Så jag kommer ihåg att vi gick i ganska långa korridorer. Det känns som att vi gick en hel evighet. Alla var tysta. Man kände ju på stämningen att det är nog helt knas här alltså. Och så vet jag att vi kommer fram till en dörr. Och där inne ligger ju hon i en säng med tänt ljus. Och så går jag och hennes pappa då och Jerry. Vi går in dit, ställer oss på andra sidan av sängen. Så vi tittar mot dörren liksom. Och då vet jag att jag fattar ingenting. Nu har ju de sagt att hon är ängel. Men hon ligger ju här i sängen och sover. Men hon ser ju väldigt konstig ut för hon är väldigt stilla. Och jag har aldrig sett någon som är så stilla. Och du vet, det bara kaosar i min hjärna. Samtidigt så märker jag att jag håller ju Jerry i handen liksom. Jag märker att någonting händer med hans hand när vi går in till Erika. Jag så här klämmer på hans hand för jag märker att han håller inte mig i handen längre. Jag håller han i handen men han håller inte mig i handen längre. Det är någon som tappar spänsten helt, hans hand liksom. Och då tittar jag upp mot honom och då ser jag att han är liksom inte där. Alltså han är utcheckad. Han är liksom, han är inte så själv. Och Erika ligger här. Och jag fattar ingenting och så hör jag bara Varnes vrål och så tittar jag mot dörren och faller min mamma ihop och då är det så här sjuksyra som liksom håller upp henne så att hon inte ska falla ihop i en hög på golvet liksom för knäna viker sig och så där. Jag fattar ju ingenting av det heller, alltså hon så här håller händerna för ögonen och jag förstår inte, får hon inte komma in, för det är min tolkning, alltså allting är ju jätteknas när man är 5 år med om en sån här sak liksom, att hon får inte komma in. Varför får hon inte komma in? För jag trodde att de hindrade henne liksom. Och så bara, men ja, man kanske inte får vara fler än 2 här inne. Och då blev jag igen så här ta ansvar. Så här, ja, men om jag går ut och får mamma komma in. Och så där. Men det gick inte. Jag var helt paralyserad. Du vet, jag kunde inte röra mig. Och jag bara så här, det rusade 1000 tankar genom huvudet liksom. Och kunde inte ställa en enda fråga. Allt var som en stor storm liksom. Och samtidigt har vi förstått att Erika kommer ju vi inte få ta med oss hem. Och varför inte det liksom? Alltså vi har ju bilbarnstol i bilen. Ja. Och är man död så ska man ju ligga i en kista. Och vi har ju en kista i vardagsrummet. Så en sån här brudkista som mamma hade. Så att jag tänkte ju logiskt sett så vi stoppar henne i bilen i bilbarnstolen. Och så får hon ligga i kistan i vardagsrummet. Men nu har ju de tänkt behålla henne av någon anledning. Och jag förstår inte varför. Samtidigt som jag inte riktigt förstår det här med att de har sagt att hon är död, men hon är ju här, liksom. Alltså jag upplever det som ett gisslandrama, liksom. Att jag förstår att vi får gå, men vi får inte ta med oss Erika. Och i det rummet, där utspelas ju liksom mitt livs största trauma. Och samtidigt så är det den mest skrämmande situationen jag någonsin varit med om. För att det är så mycket jag inte förstår och allting är jättekonstigt. Och i det så har jag inget vuxenstöd. Och det har jag inte reflekterat över förrän jag började gå i traumaterapi som vuxen. Att hur traumatiskt det var i sin tur, att jag inte hade något stöd i det här.
Att du kände dig ensam och liksom utelämnad.
Mm. För jag kunde ju inte förstå det här. Och jag kunde inte fråga någon. Och allting var jättekonstigt. Och vi var i ett gisslandrama. Att de har tänkt behålla min syster liksom.
Mm.
Och de påstår att hon är död. Men samtidigt så ser jag att det är ju inte sant. För hon ligger ju här.
Just det.
Mm.
Och ett vuxenstöd där och då hade ju kanske kunnat vara någon från, alltså en sjukvårdspersonal också.
Mm. Det är ju det jag tänker, för att jag tänker, jag klandrar ju inte någon för det här förstås. För min mamma och Erikas pappa, eller min bonuspappa då, alltså de hade ju gått sönder. Naturligtvis liksom. Och det är klart att de i det läget inte kunde vara en rimlig vuxen för mig. Men det skulle ha steppat in en annan vuxen. Alltså så här, en sjuksyrra, helst en psykolog då förstås. Men om inte annat så en sjuksyrra som bara kan sätta sig i rummet, vet. Ta mig kanske i famnen. Alltså sådär, förklara. Mm. Eller bara finnas. Det finns inte så mycket att förklara i det läget. För det var ju så kaos att jag hade nog inte haft plats för en massa förklaringar. Men bara någon som bara, typ. Men jag har känsla av att jag hade behövt att någon håller i mig liksom.
Mm.
När allting är så kaos. Att jag skulle fått en verklighetsförankring liksom.
Men kommer du ihåg om du tyckte att Erika såg läskig ut på något sätt?
Jag kommer ihåg att just det här att hon var så stilla. Det fick jag ju inte heller något grepp om. För att just det här att hon är död. Men hon ligger ju här, så det är ju inte sant. Men hur kan hon vara så? Hur kan hon se ut så här? Liksom. Det var ju så nyss efter. Så det var ju inte att hon. Hon hade ju inte förändrat till färg eller något sånt där. Men just att hon. Att hon. Ja, ni vet ju. Alltså de ligger ju så still så det går ju inte att förstå. Man kan inte vara så här stilla liksom.
Mm.
Och så var hon en ängel, fast hon såg inte ut som en ängel heller.
Nej, om hon hade varit en ängel hade hon ju inte legat här.
Mm.
En ängel är ju och flyger i luften, men hon ligger ju i sängen.
Mm.
Så att, ja, det är ju, och det är ju helt orimligt. En femåring förstår ju förstås inte sånt här. Och jag tänker att det är ju ingen som har förberett mig förstås på något sånt här. Jag hade ju ingenting att hålla i liksom.
Om du hade fått önska eller fått liksom göra om, hur tycker du att situationen skulle ha hanterats? Eller så här, vad skulle man ha sagt till dig?
Mm. Alltså just i den situationen. Alltså det var en ganska sjuk grej faktiskt. Alltså när jag satt på en buss en gång med min då bebis, nu 6-åring liksom. Så satt vi bredvid en person. Och ni vet ju, i Stockholm så pratar man inte med folk på bussar. men den här människan började prata med oss. Och då visade det sig. Hon började berätta vad hon gjorde. Då är hon alltså en barnpsykolog på ett sjukhus. Och berättar hur det går till att hon är med när barn dör för att stötta familjen. Alltså så här, och hon berättar liksom så här att. Ja men då är vi med i rummet. Under tiden när de får gå in och titta på det här barnet liksom. Och vet man om att barnet kommer dö, då är de ju med innan också. Men nu visste vi inte det i vårat fall. Men då är hon med in i rummet. Och bara sitter där liksom. Och sen så får de komma tillbaka typ dagen efter och prata med henne. Och sen får de komma tillbaka dagen efter det igen. Och då är läkaren med, den behandlande läkaren. Så de får ställa frågor. Och så sen så remitterar de liksom dem, förutsatt att de vill det då, till att de får fortsatt samtalsstöd. Och jag tänker, alltså vilket fantastiskt system. Tänk någonting sånt. Tänk om vi hade haft det. Alltså jag hade bara behövt någon som är där, som är stabil. Och som inte är våra föräldrar liksom. Och då berättade jag ju för henne efter att vad jag hade varit med om och hur det gick till. Alltså det kändes på något sätt som att det var så här ödet eller något, som att det satt oss på samma bussäte liksom.
Mm. Hade hon någon kommentar om det då?
Ja, hon sa att så där går det inte till längre, sa hon. Men jag tror att hon ville inte heller kanske lägga jättemycket värdering i hur de hade hanterat det. För i princip, alltså du vet, det här är ju 1990 då. 32 år sedan. Så att i princip så var det så här, vill ni prata med sjukhusprästen? Och vi är inte kristna någon av oss. Så att mamma sa ju liksom, nej, han kommer inte in här liksom. Och sen var det ju liksom, ja, de fick ju sätta sig i bilen och köra hem efter det här. Alltså bara en sån sak. Alltså när man precis har förlorat barn så ska man sitta och köra bil. Alltså sånt skulle ju ha varit uppstyrt. Att de får en taxi hem eller vad som helst. Eller att man kan ringa någon som kommer och hämta dem eller jag vet inte. Men det var ju ingenting som var uppstyrt.
Men hur var det då på den tiden, som du säger 32 år sedan?
Mm.
När barn dog. För tidigare, så, alltså ännu tidigare längre bak i tiden så var det typ så här, lägg locket på och glöm det här har aldrig hänt liksom. Hur var det då? Kan du minnas?
Ja, det var ju lite grann så. Grejen är att efter, alltså på sjukhuset så kom ju min farfar och hämta mig. Mamma, alltså när vi var inne i rummet med Rika så sa mamma, så hon kom ju in och sa liksom så här att, ja men, och försökte samla sig och sa att, men pussa Rika och säg hej då. Och då gjorde jag det. Och efter det så har någon släckt lampan liksom. Bara pussade henne och sa hej då och så bara slocknade. Och då har jag fått berättat för mig sen att min farfar hämtade mig och jag åkte hem till min farmor. Och min farmor är ju liksom, ja, den viktigaste vuxna efter mamma liksom när jag var barn. Så hon var ju jättebra. Hon jobbar ju också med barn och hon är ju fantastisk liksom. Så hon var ju så här, satt uppe med mig hela kvällen. Jag var en sån unge som egentligen somnade 6. Men du vet, vi satt ju uppe till midnatt och sjöng och hade oss och pratade om himlen och Erika och sådär. Så jag hade den här stabila vuxna då liksom. Och sen så var det ju så att när jag kom hem från farmor och farfar dagen efter så sprang jag ju till Erikas säng för att kolla liksom såhär, om hon var där. Men då istället låg det såhär Barbie-dockor där som var, alltså det låg presenter och i de presenterna var det Barbie-dockor. Och det var en familj, en mamma och pappa och två barn, så som vår familj såg ut. Och det var ju skitbra för att då kunde ju jag leka att så här, att det ena barnet dog på alla möjliga sätt och vis liksom. Så det gjorde mamma väldigt, väldigt bra mitt i hennes egna kaos liksom. Men sen så hennes pappa hanterade ju så att han började plocka bort alla grejer. Så de försvann ju snabbt alltså. Och det var väl hans sätt att hantera det på. Men jag tror att för oss i längden så har inte det varit bra. För att det har ju blivit sådär att vi har lagt locket på lite. Vi har inte pratat om det mycket alls liksom. Och vi har haft ett foto uppe på Erika hela min uppväxt liksom. Och that's it liksom. Och så finns det ju en Erika-låda där sakerna hamnade. Och den lådan har ju alltid varit väldigt laddad. Så man vill ju inte gå in i den lådan och börja grotta liksom.
Mm. Fick du någon sak från Erika som du liksom kunde ha nära?
Mm, jag fick hennes, två av hennes gosedjur. Och de hade jag ju, speciellt det ena gosedjuret sov jag ju med i många, många år liksom. Så den var helt trasig till slut. Men ja, men det var fint.
Vad var dödsorsaken?
Man visste ju inte det då när hon dog. Men man observerar ju henne för att, ja, man måste ju ta reda på det då när det händer något sånt där. Och då visade sig att hon hade hjärtmuskelinflammation. Så att det man kan få det av, till exempel om man är förkyld och tränare eller sådär, jag vet inte exakt. Men hon fick det, och som jag har förstått det så finns det typ 5 grader eller något sånt där. Hon hade den värsta graden. Så mitt i allt, så man tänker så här, vi var på sjukhuset, alltså hon fick omedelbar läkarhjälp liksom. Och de kunde inte rädda henne i alla fall. Och när vi fick veta dödsorsaken så fick vi veta att den här, alltså grad 5, det överlever man inte. Så att någonstans har det varit skönt att veta, för det har varit så här att, ja men, man kan inte tänka så här, men tänk om vi hade hit eller tänk om vi hade dit och sånt där, som jag förstår att det lätt blir annars liksom. Men när man har tänkt så, men tänk om vi hade, men vadå, tänk om vi hade. Det fanns ju ingenting som hade kunnat ske för att det här inte skulle ha hänt liksom. Mm.
Men vet man vart den här hjärtmuskelinflammationen kom från?
Nej, det vet man väl inte. Men som jag spekulerar så tänker jag ju så här, för hon hade ju svår astma alltså. Så säkert så blev hon förkyld och så vart hon för överansträngd av sin astma liksom. Det är vad jag tror, men ja, jag vet inte. Vi har inte fått det, vi har bara fått veta att det var det hon dog av liksom. Men på sätt och vis så är det så här också att det här är ju inte något som är ärftligt eller någonting. Eller det finns liksom, vi har inte direkt någon större risk att det här skulle hända i vår familj igen. Liksom, sånt där. Så det är ju också skönt. Liksom.
Men har du varit orolig att dina barn ska ha råkat ut för samma sak?
Ja, eller att någonting ska hända dem överhuvudtaget. Kanske inte just hjärtmuskelinflammation, men Men sådär, dels har jag varit väldigt orolig för mina syskon. Alltså jag har ju fått 4 syskon till efter det här. Och jag har ju varit väldigt orolig för dem. Och blivit skitarg när de utsätter sig för faror. För jag tänker så här, hur kan hon inte förstå att hon kan dö av det här? Alltså så här, det förstår inte hon förstås. För det förstår inte 14-åringar till exempel normalt sett liksom. Men det förstår ju jag. För jag har ju levt med det hela livet nu att vem som helst kan dö när som helst. Av vilken orsak som helst. Och det är ju... Det lever jag ju fortfarande med. Det kommer jag nog alltid leva med. Men det är ju ganska jobbigt när det gäller mina barn. För att då blir det ju att... Ja men, tanken slår mig ju väldigt ofta. Jag vet inte om det var idag. Men väldigt ofta så här... Att jag kan komma på mig själv och tänka... Vad skulle jag lägga ner i kistan till exempel? Det är en helt orimlig tanke. Alltså, för mig... Alltså, jag har 2 friska barn. Jag vill inte tänka så liksom. Varför skulle jag tänka så? Men det bara kommer liksom. Därför att jag lever med den medvetenheten att... Det skulle kunna hända liksom. Och också den här rädslan att jag har sett min mamma förlora sitt barn. Och jag tänker så här, gud vet du. Nu vet jag att nu mår ju hon bra sedan många år. Och har ju liksom ändå ett bra liv. Så jag ser ju att man kan fortsätta leva liksom. Och ha ett bra liv. Men det jag såg alltså när vi förlorade Erika. Det är, gud alltså jag dör hellre. Så känner jag liksom. Än det.
Och då var du 5 år.
Mm.
Men känner du att du har kunnat prata om Erika och fråga om henne när och hur du vill?
Eller
har
Nej, med mamma.
Mm.
Nej. Det är det som är lite synd för att den här, alltså, jag gick ju till en traumapsykolog senare. Och hon kom ju fram till att det här med att jag förlorar, alltså att jag förlorar mitt syskon, det är ett trauma. Och sen att jag såg min mamma förlora sitt barn, ett annat trauma. Och det hade jag behövt veta. Det fick jag ju veta när jag var typ så, vad kan jag ha varit? Ja, 27 eller någonting. Men det hade jag ju behövt veta mycket, mycket tidigare. Alltså, för att det har gjort att jag inte bearbetar det. Och det har blivit värsta låsningen. Alltså, jag kan typ inte prata med mamma och Erika. Alltså, vi nämner henne ibland och sånt där. Ibland har jag sagt lite så här, vad som är jobbigt för mig. Men det tråkiga är ju att jag klarar inte av att lyssna på henne, vad hon upplever, känner och tänker om när Erika dog och då kände jag bara att jag bara vill dö. Alltså sådana saker. Nej, jag kan inte lyssna på det. Jag får panik, alltså jag vill fly därifrån liksom.
Men tror du att det beror på känslorna du fick när du var liten och där och då? Mm. Att det liksom växer upp? Eller vad tror du att det kan bero på?
Jag tror att det beror på det här. Alltså det värsta med det här traumat på något sätt som jag tänker, det är ju när hon föll ihop utanför rummet. Det är ju som en, jag kan ju få det som en flashback ibland. Alltså sådär att det kan hända när jag typ står i duschen så bara faller mamma ihop i mitt huvud liksom. Sådär. Och jag tror att det här traumat, sen var ju mamma så annorlunda också. Det var ju, jag hade ju inte min mamma på länge på det sättet alltså. För att hon fanns ju där. Hon är ju fantastisk. Alltså hon är en fantastisk mamma men hon var ju så annorlunda. Och det var ju liksom också... Jag tror att det är hela traumat runt att jag såg henne förlora sitt barn som gör att jag inte klarar av det. För just hon, alltså förstår ni, när jag lyssnar på er till exempel, det är ju så här, det tar ju mig, alltså för att jag kommer ihåg det här. Men det blir ju inte samma, det är inte personligt kopplat till mig liksom.
Ja, men du blir ju säkert den här lilla 5-åriga barnet som ser sin mamma genomlida liksom det värsta som har hänt i hennes liv.
Mm.
Och samtidigt så förstår du ju inte vad som händer liksom.
Nej.
Och de känslorna måste ju någonstans sitta kvar i ryggmärgen liksom. Vi pratade ju om känslominne tidigare.
Mm.
Att det säkert är starkt kopplat till just det.
Ja, det är det ju. Och det är som jag pratade om det här glappet jag har när vi satt i det här väntrummet. I mitt minne liksom. För att jag har ju vissa glapp i mina minnen liksom i det här. Men det är ju det att till exempel det här att jag kom till farmor sen efter, det kommer jag inte ihåg. Men alla de minnena som jag då inte har sakligt är ju lika starka känslomässigt ändå. Så när jag tänker på när jag kom till farmor så blir jag lika ledsen som när jag tänker på när vi gick in i rummet där Erika låg till exempel. Nu är det då kanske det allra värsta, men liksom sådär... När sjuksyrran försökte hjälpa henne. Det är ju ett jättehemskt minne också. Så där, när jag tyckte att hon var helt hjälplös. Men just det här. Det jag inte kommer ihåg är lika starkt. I mina känslor liksom. Så att jag hävdar ju det här. Alltså med känslominne. Jag tror att det är både tidigare tillbaka och att det är starkare än det sakliga minnet.
Mm. Hur var det sen då? När, när Erika hade dött, hade ni begravning och sådär också? För henne?
Det hade vi ju förstås, men min mamma och min farmor, de pratade ihop sig och tyckte att jag hade varit med om tillräckligt i och med att jag var med när hon dog. Så de tyckte inte jag skulle vara med på begravningen. Och det kände jag när jag var yngre, att det var ju världens svek. Alltså hur kunde de bestämma att jag skulle missa min systers begravning? Men sen så har jag ju liksom insett, för jag har ju varit på begravning senare. Bland annat när jag var 10 år och min gammelmormor dog. Och då var jag nästan hysterisk. Alltså det var ju nästan en helt orimlig reaktion på något sätt. Men jag tror att det här med döden var jättekänsligt för mig. Alltså, du vet, jag kunde ju grina ögonen ur mig om en ekorre dog. Alltså, för att allt det här med död var jättekänsligt. Och jag tror att hade jag varit på den begravningen, för jag vet att mammas knän vek sig där också. För jag har sett det lite på en bild så här, som jag råkade se när jag var liten hos en släkting. Liksom. Och då tänker jag att alltså jag vågar inte, det hade inte varit bra för mig att vara med på den här begravningen. Jag tror att jag hade behövt terapi för det också faktiskt. Så att i efterhand, för jag och farmor har pratat om det ganska många gånger. För att jag var så besviken på dem. Men i efterhand så, för mig var det rätt beslut som de tog liksom. För jag hade verkligen varit med om tillräckligt.
Men hur var det sen efteråt, efter att Erika hade dött? Hemma liksom. Annan stämning och mycket frågetecken och sådär. Hur var den tiden?
Men jag tror att mamma försökte ju liksom göra sitt bästa för mig liksom. Jag bodde ju med mamma kan man säga. Nästan på heltid liksom. Men jag kommer ihåg så här minnen som att hon diskade till exempel och vände ryggen mot. Eller om jag frågade någonting så kunde hon så här leda mig vidare på något annat liksom och sådär, för att hon orkar ju inte heller liksom, och det förstår jag ju liksom, men det tog ganska länge innan jag grät hemma liksom, och då så vet jag att mamma berättade om någon gång jag hade kört över min egen fot med dockvagnen, det kommer jag ihåg liksom, och då grät jag ju, alltså det fanns ju ingen stopp på hur mycket jag grät liksom för det, och jag ritade ju så här ledsna gubbar på soffkuddarna, och jag var ingen så här, alltså jag var ingen sån unge som brukar förstöra grejer, men just det här liksom att, och de förstod, jag fick ju aldrig något skit för något sånt där, för att liksom de förstod ju att det var kopplat till Erika liksom, och jag vet inte, den här Barbie-familjen jag pratade om, jag så här, den där Barbie-mamman, alltså hon råkade ut för allt möjligt, alltså så här, jag klippte av henne tår och fingrar och hår, och det var ju också en sån där grej som jag aldrig gjorde annars, så att det var väl något uttryck för. Jag försökte väl uttrycka mig på det sätt jag kunde liksom.
Men var du rädd för att liksom lyfta dina egna känslor och tankar till din mamma för att du inte ville att hon skulle bli ledsen?
Jo, det var jag ju förstås, och liksom, men det var svårt då också att prata med mamma. Jag gjorde det ibland, jag sa så att jag är ledsen för Erika och sånt där kunde jag säga. Men annars så var det ju så farmor jag vände mig till mest alltså. För att farmor var ju inte farmor till Erika. Utan jag och Erika hade olika pappor. Fast hon var jätteledsen för att Erika var död. Så var ju inte, det var inte personligt kopplat till henne ändå riktigt. Sådär. Så att jag kunde prata med farmor. Jag visste att farmor pallar att jag pratade med henne. Så det gjorde jag mycket liksom. Och sen vet jag att mamma var ju till förskolan. För att jag och Erika gick på samma förskola fast på olika avdelningar. För Erika hade precis på den förskolan. Och sen så jobbade mamma på samma förskola fast ytterligare en annan avdelning då. Och så hon kom ju till förskolan och pratade med min förskolegrupp att om Erika, nu har Erika dött och det brukar inte hända barn och sånt där, det är ovanligt och sådär. Och så att alla skulle lite förstå att jag var ledsen och sånt där. Det var väldigt, väldigt, väldigt starkt av henne, så jag förstår inte att hon klarade det. Om hon stålsatte sig nog bara för min skull liksom. Men det var, jag vet att jag hade mycket så här special i förskolan att jag fick gå ifrån samlingen. Det var ingen som blev arg på mig för att jag gick från samlingen till exempel. Sånt där. För samling pallar inte. Det var ju så här, sitta i en ring och finnas liksom. Det pallar inte. Jag var ju tvungen att göra någonting. Så det blev ändå väldigt bra så där. De förskolepedagogerna, det var inte så att de tog upp och började prata om det här. Utan de bara lät mig vara liksom. Och så Ja, så pallade jag. Sen började ungarna leka och då var jag med och lekte liksom.
Har du också varit typ arg på Erika för att hon dog?
Nej. Nej, det har jag aldrig känt. Utan jag kände mig så här. En period så var jag väldigt arg på mig själv. För att jag inte kunde rädda henne när de här sjuksyrorna höll på att hålla fast henne och skulle ge henne medicin och sådana saker. Alltså just det här att jag vet att de försökte hjälpa henne, det visste jag på något sätt. Men just det att jag hade en känsla att hon behövde rädda så att jag inte pallade. Att jag inte klarade av det, det var jag ganska arg på mig själv för ett tag.
Mm.
Men det släppte det också. Men man går ju igenom sådär lite olika grejer. Nej, men ett tag var jag arg på läkarna också. För jag tänkte så här, om vi hade fått bättre hjälp med hennes astma så kanske hon aldrig hade fått hjärtmuskelinflammation. Och det vet man ju fortfarande inte, så kanske det är. Men det är ingenting som jag, alltså orkar inte fundera på det nu. Det blir bara jobbigt liksom.
Mm. Har du några så här speciella favoritminnen av vad ni brukade leka eller göra?
Mm. Alltså, jag kommer ihåg speciellt, du vet, vi är mammas brorsa och hon var väldigt tajta så här och vi bodde i närheten så att vi var mycket med dem. Och han har ju två ungar, eller nu har han väl tre men då hade han två. Och den ena, min kusin Tobbe då, han är ju strax yngre än mig liksom. Så han och jag brukar hänga ihop. Och då brukar ju, och så har han en lillebror som heter Henke som är lika gammal som Erika. Och Henke var ibland lite taskig mot Erika, så där som ettåringar kan vara, liksom puckla på henne och så. Och då skrek ju Erika och då var det ju som, då kutade vi ju in dit jag och Tobbe, vet du, som två riktiga hjältar och bara, jag rök Erika därifrån och Tobbe pucklade på Henke. Så det är ganska roligt att tänka på det där efterhand liksom. Och sen så, en sak som jag fick rädda henne 1000 gånger från, det var ju för att hon stoppade ju in handen i videon. Vi hade ju sådana här VHS-spelare.
Mm.
Så hon tryckte in handen i videon och så drog hon ut handen och så fastnade hon. Och så skrek hon och så man blev så här, men gud. Så har hon inte lärt sig det här av de första 20 gångerna liksom. Och då fick jag ju alltid, för jag visste ju hur man fick ut handen. Att man bara tryckte in den här luckan så kunde hon ju ta ut handen. Så då fick jag alltid springa dit och bara kasta mig på knä och trycka in den där luckan så hon fick ut handen. Mm. Det är ganska fint minne att tänka på liksom. Och jag höll ju henne i handen, hon skulle lära sig gå och sådana saker. Så att jag har ganska många fina minnen med henne. Men sen var jag ju ändå, alltså hon föddes ju när hon var 4. Så det är klart att det är ju en massa saker jag inte kommer ihåg också. Men jag väljer att inte fokusera på det. Utan jag är väldigt glad för de minnen jag har med henne. Och framförallt så har jag ju den här kärleken till henne som jag har för min andra syskon. Som är lika stark nu som den var då liksom.
Kommer du ihåg om du har tänkt någonting som att när du fick din andra syskon att du trodde eller hade hoppats eller velat att det skulle vara Erika?
Egentligen så här, alltså ibland när man var arg på sina syskon så tänkte man ju, man glorifierade ju Erika mycket för hon hann ju inte ställa till med en massa skit och vara jobbig liksom. Så ibland så var det som, men gud, Erika hade aldrig gjort sådär. Alltså, men det vet man ju inte. Alltså hade hon blivit 14 så hade hon säkert ställt till med en massa skit liksom. Men det vet man ju inte. Och då, ja, nej, det var inte så där att jag kände att någon av mina syskon, att om det hade varit Erika, då har jag aldrig känt. För att jag har, alla mina syskon är ju liksom sina egna liksom. Och det är det som är också lite ibland när folk har sagt, ja men vilken tur att du har fått 4 syskon till. Och jag blir så här, men vad har det ens med saken att göra? Jag kan inte koppla ihop det på det sättet liksom.
Mm.
För att de är ju dem. De har ingenting att göra med att Erika dog liksom. Och det mildrar inte det på något sätt liksom.
Nej, hon fattas ju lika mycket för det.
Mm, precis.
Men hur var det att få syskon igen efter att Erika hade dött?
Jag blev ju alltid, alltså för varje syskon så blev jag ju jätteglad. Alltså speciellt tror jag första. För att då var det ju, jag hade ju fått en stora systerroll. Och sen så plötsligt hade jag inget syskon att applicera det på liksom. Och då var det ju när min andra syster kom då var det ju som att då fick jag ju vara storasyster igen. Vilket jag ju kände hela tiden att jag var, men du vet, det var ju tomt hemma. Fanns ju inget syskon där liksom, fysiskt i alla fall. Men jag har alltid blivit jätteglad. Men sen så lever man ju med den här medvetenheten att liksom, och vem som helst kan dö när som helst. Och det har ju applicerats också på mina syskon. Att jag har varit orolig. Att det ska hända de grejer. Sådär. Det är ju fortfarande. Men nu är de i alla fall vuxna. Och kan ta lite bättre beslut i sina liv. Hoppas jag. Ja.
Vet du om de har känt någon så här avundsjuka på att de aldrig har fått träffa Erika?
Jag tror inte det. Eller jo min, kanske min syster, hon som föddes efter. För att de hade ju varit väldigt nära i ålder. Och också samma pappa och sådär. Så jag tror att hon har uttryckt det lite grann. Att hon har känt att ja, men hon vet ju inte hur det hade varit om Erika hade levt sådär. Ja, samtidigt så tänker jag är ju vansinnigt glad att jag fick den här tiden med Erika. Men det är ju också så här, det här traumat som jag har, det slipper ju de liksom, som föddes efter. Liksom. Så det är ju både och det där. Jag förstår ju om de verkligen hade velat ha den där tiden med Erika, men nu blev det ju inte så. Liksom. Mm.
Kan du avundas dem ibland att de slipper ha ett sånt trauma i sitt liv?
Jo, det kan jag. Alltså om man nu ska separera liksom det här med att Erika och Erikas liv med traumat, så är ju det är klart att den här tiden med Erika och Erikas liv, det är klart att jag vill ha den. Jag ska ju inte för allt i världen ge upp det, men samtidigt så det här traumat önskar jag ju själv att jag inte hade. För att det är tufft att leva med det. Alltså sådär, nu har ju jag hade ju långa sorgeperioder när jag var yngre. Såhär. Jag kunde ha, vet hon föddes i augusti och dog i september, året efter då. Men den här månaden mellan augusti och september, den var liksom jättejobbig under min uppväxt. Alltså ända fram till jag var, jag vet inte, men 23 kanske. Innan det började släppa de här sorgeperioderna. Det var ganska jobbigt att ha en sån här sorgeperiod en månad varje år liksom. Och sen också den här medvetenheten. Det är mest den jag hade velat bli av med. För de här sorgeperioderna har jag ju inte kvar längre. Men det kan vara så här enstaka dagar eller enstaka stunder som jag känner. Men inte så här perioder. Det har jag inte längre. Men just den här medvetenheten om att vem som helst kan dö när som helst. Det är som ett alarm i huvudet. Och den här psykologen, traumapsykologen, hon förklarade för mig att när ett sånt larm har gått och liksom man hjärnan berättar att det här stämmer, det här larmet som går nu, det är sant, då går inte det larmet att stänga av igen. Och det har ju att göra med det här med, ja, men hon beskrev det här, det stämmer inte så bra på Sverige, men kommer förbi ett träsk och en krokodil hoppar upp biten i foten, då vet man ju nästa gång man går förbi ett träsk att nu kan du hoppa upp en krokodil och bita den i foten. Ja. Och då blir man ju liksom, det är ju därför det här larmet inte stänger av, för att skydda oss. Men det larmet hade jag velat verkligen kunna stänga av. Alltså. För det här, det händer inte mig skyddet som jag förstår det som att väldigt många har. Alltså, det har inte jag. Och jag hade gärna velat ha det skyddet. Hellre vara naiv och så får man ta smällen om det händer något än att gå och veta om att det här kan hända mig. Liksom. Kan ni relatera till det?
Mm. Jag har ju för sig alltid varit ganska så här harig eller rädd, liksom orolig. Men det har ju blivit mycket värre.
Mm.
Absolut.
Ja, jag kan också koppla det lite till, kanske inte gå runt och vara orolig och rädd, utan också att man är lite så här likgiltig. Alltså orkar typ inte riktigt bry sig, blir det ju också på ett sätt.
Mm.
Ja, och det vill man ju inte, så vill man ju inte vara heller.
Nej, men typ att när man hör andras problem.
Ja.
Att man säger, men vad är det egentligen för problem?
Mm.
Ja, men och för sig själv också. Alltså, att man typ inte orkar bry sig om, ja, nu kommer jag inte på några bra exempel, men skitdyr elräkning. Det är så här, ja, det är bara pengar. Alltså, ja, kanske var ett dåligt exempel, men...
Nej, men det är, jag förstår, det är som i det politiska läget nu här i Sverige också. Jag som hbtq-person är inte asnöjd över hur mycket röster Sverigedemokraterna har fått till exempel. Men jag tänker så här, vet jag orkar inte ens. Nu är det bara så.
Mm.
Ja.
Mm.
Det blir som att man, jag vet inte. Man orkar inte belasta hjärnan med hur mycket oro och tankar som helst. Liksom.
Mm.
Och det är ju också kanske ett skydd också i sig. Att jag är medveten om att vad som helst kan hända när som helst. Men jag kan inte gå i skräck för det, liksom. Att förlora mina barn till exempel, det är ju en sån här grej som jag är jätterädd för att det har hänt i min familj tidigare. Men jag kan inte gå i den skräcken, för då skulle inte jag kunna leva liksom.
Det är bara jobbigt att man aktivt måste tänka på att
sluta
tänka på det. Eller förstår vad jag menar? Det blir lite... Det är jättejobbigt, för man blir väldigt trött av det.
Mm. visst. Och någonstans tror jag, kommer man till det att man kan separera det liksom sådär. Ja, men det var i mitt fall då, det var Erika. Det handlar inte om mina barn. Det handlar inte om mina andra syskon, det handlar om Erika liksom. Då är det ju kanske lättare, men det är ju skitsvårt, herregud.
Mm. Men hur hade du, eller så här, om du fick ge ett råd till en förälder som har flera barn, men ena barnet har dött.
Mm.
Vad skulle det rådet vara?
Alltså, det främsta skulle ju rakt av vara att se till att det här barnet har en annan vuxen. En annan än föräldrarna som har förlorat sitt barn. För att man kan inte förvänta sig av det av föräldrarna. Att de ska vara top notch och kunna ta hand om sina andra barn i deras största trauma fullt ut liksom. För att man har så mycket med sig själv. Utan det är bara, alltså en annan vuxen, vem som pallar. Alltså som står pall. Och kan, det är klart att den personen behöver inte vara så här att den inte blir ledsen eller något sånt där. Men bara så här så att det här barnet känner att jag kan berätta det här för den här vuxna och den står pall. Och sen tror jag faktiskt, kanske inte liksom dagen efter men ganska snart ändå, att det kan vara värt att ta barnen till en psykolog alltså. I alla fall om de är några år. För att jag tänker att passar inte det så passar inte det. Men de har i alla fall försökt. Du vet, för att jag fick ju inte, det här var ingen som kom på det här förrän jag var 14 år, förstår ni. Då hade det gått 9 år. Det är alldeles för länge. Jag mådde inte bra när jag var 14 år. För att det här var så obearbetat liksom. Och jag började leva i förnekelse och sådana här saker. Så när jag väl kom till psykologen, då hade det gått alldeles för långt redan. Sen gick jag i flera år och sådär. Men ja, det är väl det egentligen. Och om man kan sådär, alltså sådär om det finns möjlighet att det finns en annan vuxen med. Speciellt tänker jag då om man vet om att det här kommer hända. Då kan man kanske förbereda det att det ska vara en psykolog eller en sjuksyrra eller någon som kan vara där och ta hand om barnet liksom.
Men tänker du då väldigt nära anknytet till dödstillfället?
Mm. Ja, både så här, jag har ju lyssnat på någon som ni har haft från den här lilla Ersta eller vad det kallar ni det, som jobbar som syskonstödjare. Det avsnittet var ju jättenyttigt för mig, för någonting, nu är jag, alltså det, jag har kommit så långt i det här så att jag går inte omkring och mår dåligt eller känner att jag egentligen behöver så himla mycket nu, mer än att prata om Erika, typ. Men däremot så, alltså det var väldigt helande för mig, för jag har tänkt mycket på hur det gick till när vi förlorade Erika, och jag tänker så här, det får inte gå till på det sättet, liksom. Det måste finnas stöd för föräldrarna också. Men jag tänker ju ändå så här, som barn i den här situationen, det måste finnas någon vuxen som fångar upp de här barnen, liksom. Och det var väldigt fint att få lyssna på den här, att de går ut i skogen och sådär. Kan prata om fåglar och kanske om de hittar en död fågel kan de prata om den liksom och sådär.
Ja, precis. Mm. Det är då Kerstin från Lilla Gärstegården som jobbar som syskonstödjare tillsammans med Barncancerfonden.
Mm.
Och det är jättefint att det finns. Och det pratade vi om då också, att vi önskar att det här fanns för fler. Nu har ju vi haft turen att de är sammankopplade, Lilla Gärstegården och Barncancerfonden, alltså som, ja, för våra barns skull.
Mm.
Men det finns ju många andra syskon som behöver det här också.
Ja, och även så här när det händer så här akut som det gjorde för oss. Att det finns någon på sjukhuset. Alltså, nej, men att det i alla fall finns någon så här som har lite koll på hur man stöttar ett barn i det här läget. Som bara kan vara med, liksom.
Mm. Sen tänker jag att din farmor där vart ju också som en extra vuxenstöd.
Mm. Ja, och det har varit guld värt. Alltså det är under alla år. Så är det någon som jag pratar med om Erika, så är det ju min farmor faktiskt.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och också så här, för hon kunde berätta hur det var när jag var liten, att jag kunde så här, hon berättade om någon gång när jag var 8 år, då har du alltså gått 3 år. Så här, jag satt på sparken, man har ju spark i, upp i Norrland, och så här, och tittade mot stjärnorna och sa att, men kan du inte komma tillbaka, Erika, du har ju varit där så länge nu, liksom. Och sånt där, farmor blir ju känslig och börjar gråta och sånt där, det gör ingenting. Mm. Men det är så här, man märker hur mycket hon också egentligen har varit med om. Genom mig, liksom.
Mm. Ja, det känns som man det ploppar ju upp jättemycket frågor till dig. Mm. Det är ju för att man tänker så mycket på sig själv. Alltså, mm. Och typ som Ester och Ture nu då. Alltså jag tänker ju på, vi har ju hemma, lite som du nämnde där, en minneslåda med grejer.
Mm.
Man vill ju inte att det ska vara någon så här slags ingen får röra eller så låda. Men ändå är det ju så viktiga saker.
Mm.
Så man vill ju typ inte att de ska råka gå sönder och så heller. Nej. Men vad tycker du med typ praktiska, fysiska saker då? Hade du velat att det var framme eller funnits mer? Eller?
Ja, alltså jag tänker i ett sånt läge kanske man kan dela upp grejerna. Man tänker så här, mina allra, allra viktigaste saker sätter jag en ingen får röra låda. Ja, men andra saker kan ju få stå kvar. Och sen menar jag inte liksom, alltså ett helt rum med 1000 leksaker, utan bara så här, ha kvar lite grejer. Alltså så här, som kanske men andra barn får leka med, eller ha upp tavlor och ha upp några kläder. Alltså kanske kan återanvända några kläder som det barnet har haft. Eller vad som helst. Liksom, vad man pallar själv. Liksom. Men jag tänker att jag känner en annan familj som har förlorat ett av deras barn. Fast han var ju då 20. Men det är en sån ganska nära kopplad familj till mig. Då. Och de har ju alltid pratat om honom. Alltså han har varit så levande i deras familj. Och jag vet att någon gång när vi var där och så åkte vi därifrån sen. Alltså jag blev så ledsen för att jag kände så här. Han har varit så levande i deras familj alla år. Och vi har liksom bara lagt locket på liksom.
Mm.
Att lägga locket på är ingenting jag rekommenderar. För det kommer inte bli bra i längden liksom.
Mm.
Men tycker du att man som förälder själv ska vara den som börjar prata?
Mm.
Om det här syskonet som inte lever längre.
Mm.
Eller ska man låta de levande syskonen få komma till en, och så ska man liksom vara öppen för att prata om det då? Eller?
Jag vet inte, både och tror jag. Men jag tror att det hade hjälpt om vi pratar, alltså om de vuxna pratade om Erika hemma. Liksom så här, ja men vad som helst, ja men det här är ju, den här tårtan älskade ju Erika, eller vad som helst, ja, det är hennes favoritleksak, eller åh, kommer ihåg när Erika badade och gjorde det och det, eller vad som helst, för då hade ju jag kanske, återigen så klandrar jag ingen för att vi inte gjorde det, men återigen så hade jag ju liksom kanske känt att det fanns en öppenhet för att prata med dem om Erika då.
Mm, att det inte hade blivit så laddat.
Ja, och då hade vi kanske inte heller bara behövt prata om, alltså, för att det blev ju som att man nästan bara, ska jag prata med Erika, ska jag prata om när hon dog, sådär. Utan då kanske vi hade pratat om sådär när hon badade eller vad som helst, så kanske det inte hade varit så laddat att prata om Erika överhuvudtaget. Och det kanske inte hade varit så att man bara behöver prata om förlusten, liksom. Och jag tror faktiskt att det är nyttigt för föräldrarna också, sådär. Jag tror inte man mår bra av att lägga locket på, alltså, för att det är som nu som jag pratar om, att det är ingen som pratar om Erika längre, för det här är ju, Ja, det är ju så länge sedan alltså. Det är ju typ när jag och farmor pratar om det ibland. Och jag och mamma har börjat prata om det också. För att jag stålsätter mig lite. När vi ska prata. För jag tänker, jag måste palla det här. men jag saknar ju det. Liksom, för att hon är ju lika stor del av mitt liv fortfarande. Och förlusten av henne är lika aktuell idag som den var för 32 år sedan. Även om jag inte är i den här akuta fasen som hon var i då. Liksom. Men ja, det är ju inte, det finns ju inte i mitt liv att sluta prata om Erika, men det blir som att, ja men typ att det känns tjatigt att prata om Erika eller sådär, att jag vill inte heller slänga det i ansiktet på folk, alltså lite den känslan jag haft sådär. Men till exempel med det här, hur många syskon har du? När jag får den frågan, då blir det så här, ja, vad fan ska jag svara på det? Det vet jag fortfarande inte vad jag ska svara på det. Så då är det så här, ibland säger jag, ja, jag har 5 syskon, ibland pallar jag inte, då säger jag har 4 för att jag vill inte ha följdfrågor, för ibland händer det att om de börjar ställa följdfrågor så kommer det ganska snabbt fram att jag pratar bara om 4 syskon. Men, och ibland så försöker jag skämta till det. Ja, men jag har 4-5 stycken eller ja, ett gäng eller haha. Sådär.
Men varför är det, vad är största anledningen till att du inte orkar eller vill? Är det för att du själv blir ledsen och tycker det är jobbigt att prata om det? Mm. Eller för att du typ förstör stämningen lite?
Ja, men det är stämningen. Mm. Det är en party pooper. Alltså. Mm. Det är ju liksom, folk blir ju, jag märker ju när jag säger, ja, men om jag skulle säga det, jag har 5 syskon och 1 i himlen. Mm. Då blir det så, oj. Och så blir det så här, de frågar ju inte om de andra 4 då, utan så, oj. Och så vet de inte vad de ska säga och vad hände och så där. Och man märker att de har svårt att hantera den här situationen. Det är mer det. För att det här är ju liksom, jag pallar ju att prata om Erika, jag kan ju prata om Erika hur mycket som helst. Alltså för att det här är så, dels är det så, har det gått så lång tid och sen är det så bearbetat. Och sen, det är ju mitt syskon som jag älskar som jag behöver prata om liksom. Så.
Ja, och så kanske de här nu då som man partypopar, de ser ju en själv, man blir lite som en annan person i deras ögon också.
Mm.
Typ som att de behandlar en lite så här, oj oj oj, helt plötsligt.
Mm. Ja, och sen finns det ju de som säger så här, men kommer du ihåg något? Det är ju den värsta frågan av dem alla. För det är ju så här, ja, nu har jag just berättat vad jag kommer ihåg. Och tänkte att få den frågan, kommer du ihåg något alltså?
Mm.
Det är ju liksom, hur fan ställer ens en sån fråga liksom?
Mm.
Och då tänker jag så här, ja men, det har jag tänkt mycket på. Men vad skulle man kunna säga istället då? Ja, men jag tror att, anta att folk kommer ihåg. Alltså så här, speciellt i alla fall om det är den åldern. Och sen får de väl säga att, man kan ju säga så här, ja men hur var det liksom? Och då får väl den människan säga att, ja, men jag kommer inte ihåg så mycket då, om det skulle vara så.
Mm.
Mm.
Men har du och dina andra syskon pratat mycket om Erika?
Nej, det är väldigt lite. Väldigt lite faktiskt. 2 av mina syskon är ju inte syskon med Erika, för de är ju på pappas sida då. Men de andra 2, ja, vi pratar om det ibland. Alltså väldigt, väldigt, väldigt sällan alltså. Det går lång tid mellan gångerna. Men ja, jag vet inte. Jag har ju berättat lite grann för båda 2 vid 2 olika tillfällen om vad som hände liksom. Och mamma har ju sagt någon gång så här, jag skulle bara vilja ta er alla 3 i famnen och bara prata om vad som hände den dagen. Och jag bara, I'm out of here. Alltså, jag sticker. Jag springer. Jag sa, ta de 2 i famnen bäst du vill. Nu är de ganska stora i och för sig. Men liksom, jag tänker inte vara med. Aldrig i livet. Alltså, för att det är ju för att det är så laddat liksom. Så jag kan prata med mina syskon, men jag kan inte prata då med henne. Fast nu, som sagt, övar jag på det.
Mm.
Mm.
Är det för att du... Ja, men är det för att det här med din mamma, liksom hennes, att hon föll ihop och sådär, du upplever det igen då?
Ja, det är det som vaknar. Jag tror att det är ganska specifikt, den grejen, när det här tjutet och när hon föll ihop, det är ganska specifikt det som gör att jag inte pallar.
Mm.
Mm.
För du får den känslan i kroppen igen. Mm.
Jag får panik alltså.
Och det är också det som så här, barn, jag kan själv komma ihåg vissa så här sekvenser från när jag var i den åldern, att man är så stor med så liten och så vill man bara hjälpa sina föräldrar när de är ledsna eller liksom, och så kan man inte det på det sättet och så förstår man inte riktigt, ända man vet det att man inte vill att ens mamma eller pappa ska vara ledsna liksom.
Mm. Ja, precis. Ja, det är ju, så är det ju. Men det är ju som att nu har vi börjat prata om henne lite grann och sådär, och mamma pallar ju det, att jag pratar med henne om det. Det har ju varit tvärtom. Sådär. Så det är ju jag som lite grann får, när hon börjar prata med Erika ibland, hon gör ju det väldigt försiktigt, för jag har varit öppen med henne om att det här traumat är för starkt liksom. Men Jag får ju stoltsätta mig. Jag får ju liksom säga, ja okej, okay, det är lugnt. Du kan sitta kvar här. Det här har redan hänt. Mm. Så. Mm.
Men har du kunnat prata med kompisar om Erika?
Mm. Men det blir också sådär. Alltså, jag pratar väldigt sällan om Erika med dem också. För att men det här, det blir som så tjatigt. Jag har ju egentligen inte mer att säga än vad jag redan har sagt till många av dem. För att det är ju det här jag har i mina minnen liksom. Men det som jag tror att folk tänker så här, om du förlorade, om jag nu tar mitt eget fall, du förlorade Erika för när du var 5 år, det är 32 år sedan. Men jag tänker så här, det stämmer inte riktigt för att jag förlorar henne egentligen varje dag. Alltså jag förlorar varje dag med henne, fortfarande. Jag menar hon hade ju nu varit då 33 år. Liksom, hon har ju hittills missat 32 år. Och det är så här, ja men vad hade hon gjort? Hade hon, vet jag, varit med i något fotbollslag? Hade hon jobbat med något som hon tycker är roligt? Hade hon haft barn? Hade hon varit ute och rest? Jag vet inte, hade hon varit straight eller gay? Eller, jag har ingen aning. För att vi förlorar liksom, varje dag förlorar vi den dagen. Så. Och det, jag tror inte att folk som inte har varit med om något sånt här tänker på det sättet, men jag tänker på det.
Och så tror jag inte heller att folk förstår behovet av att få berätta och prata och kanske då tjata som vissa kanske tycker att man gör.
Mm.
Trots att det är samma historia liksom hela tiden. För att man bearbetar då och man kanske någonstans kommer något undermedvetet minne upp och liksom så här. Man vill ju prata om du vill prata om Erika och det här är ju det du har att berätta. Du har ju bara en begränsad tid med henne. Du kan inte skapa flera nya minnen med henne. Nej. Liksom. Och då är det fortfarande att du har ett behov av att prata om henne.
Ja, såklart. Och jag tänker så här, om den här familjen till exempel som berättade om som förlorade sin son och bror då när han var 20. Men de har ju massor av grejer att prata om. Så att jag menar det här, jag får ju höra nya grejer om den här människan lite då och då liksom. Sådär, för att det, och jag tänker det gör det ju lättare att prata om det. Att man kan ha nya saker. Jag har bara det här. Alltså jag har ungefär det här jag berättar nu och kanske lite till. That's it liksom. Ja, det finns inget mer. Men hon saknas mig ju varje dag. Och jag tänker så här verkligen. Ja men hur hon hade varit. Jag har ju drömt så här, väldigt verkliga drömmar ibland. Så här, som att som hon nästan kommer till mig på riktigt liksom. Alltså så där att. Och jag fick, i en av de drömmarna fick jag liksom träffa henne som 17 år som hon hade varit då liksom. Och så här. Jag vet inte. Men det är, jag vet inte om det är min egen hjärna som bara väver ihop det. För att jag skulle vilja veta hur hon hade varit liksom.
Mm. Men tror du på det övernaturliga?
Lite grann, jag kan inte låta bli. Jag är så här väldigt rationell och logisk av mig egentligen och tror på så science och du vet så här. Men samtidigt så har jag saker som jag inte kan förklara. Och en sak till exempel var ju när vi var till, jag förlorade en av mina bästa vänner för ett tag sedan, eller för 10 år sedan. Och då var jag och vi var som, det finns en tredje person i det här som också är bästa vän med oss. Och vi var till ett medium. För vi ville prata med honom. Och det mediumet tog ju inte upp någonting om honom. Men däremot, för det hade precis hänt då. Däremot så sa han till mig, började han prata med mig. Och sa, jag har en liten flicka med mig. Mm. Och jag bara, ja. Och en norsk gubbe. Och jag har ju, mina två syskon på pappas sida är ju halvnorska. Så att jag har ju norsk låtsasläkt liksom.
Mm.
Ja. Och jag förstod ju precis vilken norsk gubbe de menar liksom. Det är ju deras morfar. Tänker ju jag. Och sen började han prata om det där. Och så pratade han om, han hade tidigare pratat om folk som har mediala förmågor. Och som går på utbildning hos honom. Och jag är ju så här, jag har svårt att tro på det här. Så, men då liksom så här, så sa han att han har en psykologfru. Och han, vissa av de här brukar han skicka till frun. För de behöver bearbeta sina trauman först. Och så sa han det till mig då. När han hade pratat om flera stycken andra. Som var så här jätteverkliga grejer. Typ att du har en kille bakom dig som har legat i respirator länge. Och han var ung och bla bla bla. Och man tänker så här. Men det där hittar man bara inte på. Folk har inte en sån kille i sin närhet. De flesta. Så lyckas han pricka rätt person. Det är ju liksom. Och det här när han då sa den här med den här lilla tjejen och den norska gubben. Då sa han också så här att du har det här mediala förmågan. Men du är en av dem jag ska skicka till min fru. Och då hade jag ju en månad tidigare förlorat en av mina bästa vänner. Liksom. Och så sa han så här. Och du har de här mediala förmågorna för någonting som hände när du var 4. Ett stort trauma när du var 4. Och då tänkte jag så här. Det hade han ändå fel. Jag var 5. Och sen så tänkte jag så här. Det här var ju 2 veckor innan jag fyllde 5. Jag var 4. Mm. Och det är så här, hur kan han hitta på det här alltså? Så att jag står och väger lite grann så där. Jag tror lite grann på lite så här. Jag tror till exempel på att när vi var, jag och min son var på Drottninggatan, när lastbilen kom och vi, min son ville åka rulltrapp. Och av den anledningen tog vi oss ur vägen. Och då tänker jag så här, var det Erika som talade om för oss att vi skulle åka rulltrapp? Min farmor är helt övertygad om det. Hon sa att det var, han visste att ni behövde ta er ur vägen. Han var ett år och ville åka rulltrapp. Jag vet inte. Men jag tänker så här, jag får tänka så om jag vill. För att det är fint att tänka så liksom.
Mm, ja.
Och sen, hur vidare det är sant eller inte, det är egentligen inte relevant liksom.
Mm. Spännande sånt där, när man inte liksom kan veta.
Mm. Tror ni på?
Ja, det gör jag. Verkligen. Mm. Jag tycker att det är jätteläskigt, men jag tror på det.
Ja, jag gör också det. Men jag är också lite rädd att bli besviken typ.
Mm.
Jag tror det är det som så här hindrar mig lite i vissa saker.
Men jag tänker så här, hur skulle du kunna bli besviken?
Ja, men om jag skulle gå till medium och sånt och så typ kommer inte Ture och... Ja. Mm.
Men jag tänker så här, för vi gick ju dit för att prata med vår bästa vän. Och han kom ju inte.
Mm.
Så det behöver inte betyda skitmycket, men jag förstår vad du menar. Mm. Men samtidigt så tänker jag så här, ja, men låt säga att det inte händer något efter vi dör. Låt säga att vi hamnar i marken och blir kompost, som min pappa brukar säga. Mm. Så här, ja, då kommer inte vi veta om det. Då är det svart. Då har vi ingen aning om att vi ligger och blir på kompost, om det är så. Mm. Så att, varför skulle man egentligen inte, om man nu vill. Jag tror att det är lite lättare att tänka i de banorna också när man har varit med om något sånt här. För att det ger ju lite tröst att de ska finnas kvar på något sätt. Liksom.
Ja. Ja, men det är så många som jag har hört, liksom så här, ingla föräldrar som vi har hört från. Att det är så här, det måste bara vara så att vi får träffa våra barn igen. Liksom. Eller som för din del, att du får träffa Erika igen. Liksom. Det bara måste vara så.
Och jag har ju alltid tänkt så. Alltså jag var ju, när jag var yngre, var jag aldrig rädd för döden och sånt där. För jag tänkte att när jag dör, då kommer Erika och hämta mig. Liksom. Sen har jag fått barn och det blev en helt annan femma. Det är ju jättekonsekvenser. Nu kommer jag inte tänka så längre. Men det är fint på något sätt att tänka att en dag ses vi. Liksom.
Mm.
Och då kanske jag får veta hur hon hade varit.
Undrar om hon är ett då, eller om hon är 33.
Ja, det har jag tänkt på också. Jag vet inte, men jag tänker att jag tror inte hon är ett i all evighet. Men vad stannar de då? Det är ju spännande. Alltså, finns det någon golden age när man bara säger 27?
Exakt.
Sen så.
Ja, men tydligen med tanke på de här Club 27, eller vad det nu kallas. Vi har ju pratat om det, just det tidigare, att, för jag hörde någonstans att tiden går mycket långsammare där de är, om man säger så, än vad det gör här. Så flera år här är typ 5 minuter där.
Mm.
Och det tyckte ju du var en tröst
för dig. Det var jätteskönt. Ja, för det kändes som att jag inte skulle missa lika mycket typ.
Av tur, alltså när han växte liksom. För att det är samtidigt, säg att man, låt oss säga att man lever till man är, i mitt fall då, 96. Då skulle Sally liksom ha varit 70. Det blir jättekonstigt. Har jag ändå missat hela hennes liv. Liksom, liv, vad det nu skulle vara. Men det blir ju också, då har jag missat det där med. Men det kanske inte finns någon ålder.
Nej, kanske inte. Och tror ni att sådana här svårigheter och sånt som de har haft, sjukdomar och sådana här saker, att de inte finns längre där de är nu?
Jag tror inte att det finns.
Nej.
Eller jag tror i alla fall att Ture kan gå och springa och tjoa och äta glass. Och...
Men som vi pratade om innan vi började spela in det här avsnittet också, att man vill inte försköna himlen för ens, alltså himlen eller vart man nu hamnar, men för ens barn som lever.
Nej.
Så att de ska vilja hamna där heller.
Nej, precis. Ja, jag vet inte. Jag tänker bara så här. När jag var liten så var det en bra grej för att Erika blev ängel. För att det gav någonting, så här, någonting fint liksom. Och sen så bannar, du vet, farsan har sagt sådär. När man dör så grävs man ner i jorden och blir kompost. Ja, jag bara, jag kan inte tänka så. Det är helt otänkbart för mig alltså. Sen om jag ska bli det själv är väl en sak på sätt och vis. Men ja, då får jag inte träffa Erika i alla fall då. Men jag har alltid hört att Erika får bli ängel. Eller har blivit ängel och så sen så. har ju det här logiska och rationella bakom mig också, som ändå tänker att den här kompostteorin kanske ligger någonting i den. Men jag kan inte tänka så. Och då tänker jag så här, nej men då väljer jag att inte tänka så.
Ja, det är inte så trevliga tankar heller
att tänka. Nej. Men jag vet inte, jag ville dels vara med här för att jag ville liksom prata om just det här med när man, dels när vad som händer kanske för ett barn som är med om en sån här sak. Och en sån här stor förlust och hur många dimensioner det egentligen påverkar just det här med att mina vuxna inte är sig själva, liksom, till exempel. Och att se sina föräldrar förlora barn och att dels själv gå igenom den här förlusten och allting. Och alla konstiga tankar som man får när man har barn, när man inte får, ja, men inte kan tänka riktigt logiskt, för man har inte lärt sig så mycket än, liksom. Men sen också för att jag tänker så här, ja, men det är ändå ganska bra, tänker jag. För att någonstans har jag tänkt så här, jag behöver hjälpa andra barn som är med om det här. Och hur vet jag inte. Och jag vet inte riktigt om jag skulle palla och kliva in i någon femåringsliv som just har varit med om det här, liksom. Men däremot tänker jag, på det här sättet kanske man kan nå ut och bara så här, ja, men se liksom lite att det finns förstås konsekvenser om man lever med sitt trauma, om man lever med sin sorg och sådär. Men inte, det är inte konstant närvarande, och att livet blir bra till slut ändå, liksom. Och det tycker jag är viktigt. Jag tror att man hade behövt höra det själv. Och det fanns ju inte sånt här då som poddar och sånt när det här hände. Men, och vi hade ju inte kontakt med det någonstans, liksom. Men jag tänker att det kanske kan vara lite så här, en liten tröst för någon förälder som är oroliga för syskonen till det barnet som har dött, liksom. Det kommer bli bra till slut, liksom. Mm.
Ja, jag tycker det var jättefint och jätteskönt på ett sätt också.
Mm.
Att prata med dig.
Mm.
Och lyssna.
Verkligen. Och det är svårt, som vi som har flera syskon till våra barn som inte lever längre. Det känns jätteskönt att få lite tips och råd och hur vi ska tänka. Och man är ju så himla rädd att göra fel, liksom.
Mm.
Vi vill ju våra barn det absolut bästa.
Mm. Mm.
Så all hjälp vi kan få för att hjälpa dem är ju jätteuppskattat.
Mm.
Kanske är lite inne på rätt spår ändå då. Och inte typ ha alldeles för instängd minneslåda, men inte tjata alldeles för mycket heller om de som inte finns. Mm. Utan det gäller väl kanske att hitta någon mellanting.
Mm. Ja.
Ja, och jag tror också så här, även om det är som i mitt fall att ja, Erika var väldigt liten och så var det ju för mera barn också, liksom. Så det är ändå så här, då kanske man kan prata om, vad tror ni hon hade gillat eller han hade gillat nu, eller tror ni hon eller han hade gillat den här filmen, eller så där, bara för att då kan man ju hålla dem levande, men lite så tänka på dem på ett annat sätt än att det inte behöver vara så tungt, liksom.
Mm. Exakt.
Fantisera lite tillsammans.
Mm. Mm. Och sen så tänkte jag, innan vi liksom avslutar, så jag och Emily pratar mycket om att man ska äga sin sorg.
Mm.
Och då tänkte jag höra vad du gör för att äga din sorg.
Dels har jag accepterat att hon är död. Jag tycker inte att det är okej att hon är det. Men det är så här, hon är död. Och det kommer inte förändras, liksom. Och det var väldigt skönt att komma fram till det. Och sen så tänker jag så här, ja, men som häromdagen så var det faktiskt årsdagen för hennes död, 20 september. Det är ju en vecka sedan ungefär. Och då åkte jag till jobbet och så tänkte jag så här, nu är det 20 september. Ja. Den här dagen kan bli skitjobbig. Eller så kanske det är jobbigt en stund. Eller så är det inte jobbigt. Och det är okej, vilket som, liksom. Att jag bara så här, ibland så känner jag bara, gud vad nu är det jättejobbigt. Och så får det vara jobbigt. Och så om en stund är det inte jobbigt. Alltså, så jag försöker inte göra någonting åt min sorg längre, utan den får sköta sig själv, liksom, och den får vara där och jag lever med den vid sidan av mig, liksom.
Det var väldigt klokt.
Mm. Tack så jättemycket för att du har varit här med oss idag och pratat och funderat och spekulerat.
Ja, men tack för att du fick komma, och kul att vi fick till det till slut och att vi kunde ses på riktigt och inte via en skärm.
Verkligen.
Mm.
Tack.
Thank you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.